38 000 man att sätta in i striderna. Och också majoriteten av dem var utländska, så slogs de under svenska fanor. De följde svenskt krigsbefäl, svenska instruktioner och svenska lagar. Tidpunkten för landstigningen var den absolut rätta. Det kunde inte vara bättre. Därför att Wallenstein, överbefälhavaren, och kejsaren hade blivit osams. Och Wallenstein fick till och med sparken. Och Wallensteins stora armé, den befann sig långt, långt härifrån. Visst kan det här se morskt ut så här efteråt. Här kommer ju några tusen beväpnade män från Europas utkanter för att gå till anfall mot Europas mäktigaste nation på över 20 miljoner invånare. Det heliga romerska riket av tysk nation, som det hette, anfört av kejsaren i Wien. Men det var inte fullt så självmordsmässigt som det kan verka. För det fanns inte en tysk nation. Det fanns över 2000 olika områden, alltifrån kungadömen till grevskap och fria biskopsdömen, fria riksstäder, ända ner till små enstaka gods som var direkt anslutna till riket. Det fanns alltså inte en stark centralmakt, inte en stark armé som skulle hålla ihop det hela. Istället fanns det motstridiga intressen, det fanns många språk, inte bara tyska, och det fanns många, många problem. Den protestantiska befolkningen här i norra Tyskland, de jublade när Gustav Adolf kom. De såg honom som befriaren, de hade väntat på honom. Men de enda som inte jublade, det var furstarna och kungarna i de här staterna. Visst, de var ju hotade av kejsaren de också. Men just nu var det ju det svenska kungen och hans armé som var det verkliga akuta hotet. De ville ha hjälp, det är klart. Men de ville inte ha utländska trupper på sin mark. Gustav Adolf behövde alltså bundsförvanter, och han skulle få en på oväntat håll. Frankrikes starke man, kardinal Richelieu, insåg att han kunde använda sig av Gustav Adolf i sin kamp mot Habsburgarna. Fransmännen resonerade då, som nu och i alla tider, att vad som är illa för Frankrikes fiende, det är bra för Frankrike. Ett avtal skrevs och man bestämde att Sverige skulle få 400 000 riksdaler varje år i 6 års tid, mot att man höll 36 000 man trupper i kriget mot kejsaren. De här pengarna, de kom i exakt rätt ögonblick. Nu kunde de svenska trupperna snabbt sprida sig över Mecklenburgs och Pommerns platta landskap. Stad efter stad föll. Stralsund hade man redan, där i stadshuset i Stralsund. Usedom, Wallin och Wolgast föll ganska lätt utan någon större motstånd. Efter ett tag kunde man ta Pommerns huvudstad, Stettin. Och några veckor senare tog de Frankfurt an der Oder, som var en viktig stad. Och då fick man kontrollen över flodtrafiken på Oder. Ju fler tyska städer som föll, desto större blev Gustav Adolfs armé. Därför att soldaterna i de här städerna, de gick över till den svenska sidan. Men förlusterna var ändå stora. Och efter ett år måste man skriva ut 9000 man, nya trupper från Sverige och Finland. Det var här vid den lilla byn Breitenfeld utanför Leipzig i Sachsen som Gustav Adolf för första gången mötte katolikernas härförare Tilly i ett riktigt fältslag. Det var i september 1631. På den svenska sidan stod det 28 000 man uppställda. Av dem var en fjärdedel ungefär svenskar och finnar. Resten var värvade yrkessoldater. Och så fanns det några tusen soldater från Sachsen som nu slogs på kungens sida. På den katolska sidan stod det också ungefär 28 000 man. De var alla förenade i det katolska förbundet, eller ligan. Förbund betyder liga. Men ända sedan den tiden har ordet liga och de som hörde dit, ligisterna, väldigt dålig klang i det svenska språket. Det som svenskarna var speciellt rädda för, det var de kroatiska förbanden som kejsaren hade. De här kroaterna, de ansågs vara särskilt farliga och vilda. Så svenskarna kallade dem för krabaterna. Det är därifrån vi har ordet krabat i svenska språket. Och en del av de här kroatiska regimenterna, de hade en alldeles speciell halsduk som de knöt på ett alldeles särskilt sätt. Och det här tyckte franska officerare var väldigt trechic. Så de tog med sig det till Paris och knöt sina halsdukar i Paris som kroaterna, comme les croates. Och därifrån har vi kravatt. Ja, alla ord har sin historia. Men nu står alltså den svenska armén uppställd här, 28 000 man. Och de gjorde som de skulle göra. De gick till anfall under pukorsdån, trumpetfanfarer och fladdrande fanor. Det var så på den tiden. Och det blev ett fruktansvärt blodigt slag. Det blev också Gustav Adolfs internationella genombrott som härförare. För att mitt under drabbningen så flydde nämligen plötsligt 3000 de här saxiska trupperna. De flydde och tog med sig den svenska trossen. Och trots detta så lyckades Gustav Adolfs mycket moderna och effektiva armé vända det hela till en stor seger. Det var nämligen så att han hade mycket modernare armé än kejsaren. Kejsarens armé var gammalmodig och klumpig. De behövde till exempel mellan 30 och 40 hästar eller oxar för att dra de stora kanonerna på plats. De svenska kanonerna, de var så lätta att de drogs av 2 hästar eller kunde flyttas under striden av 4 man. Och de kejserliga trupperna, de stod uppställda i enorma så kallade spanska fyrkanter. 50 man i led och 30 sådana led efter varandra. Det kunde stå 3000 soldater med musketerare längst fram och sen en skog av pikar 6 meter långa. Och när den här enorma kolossen kom framrusande mot fienden med sina pikar så här, så var det inte många som stod kvar. Det var heller ingen som kunde ropa tillbaka dem om de sprang åt fel håll. De här svenska armén stod därför uppställda i mycket tunnare led. De kunde nås av nya direktiv och kunde grupperas om. Så svenskarna vann alltså med sin snabbhet, sin lätthet och sina snabbskjutande vapen. De hade nämligen vapen som kunde laddas och skjutas mycket snabbare än kejsaren. Och nu sköt de för första gången det som kallas plutoneld. Det vill säga alla musketerarna i samma led sköt på en gång. Det blev en väldig eldkraft. Och när kavalleriet kom så införde Gustav Adolf här i Breitenfeld en ny taktik. Förut hade kavalleristerna kommit så nära de kunde till fienden, så sköt de av pistolerna och så red de tillbaks igen i en cirkel, en så kallad karakoll. Men de här nya taktiken var att när de svenska och finska ryttarna, hackapeliterna, kom ridande så sköt de av sina pistoler och istället för att vända så drog de sina sablar och högg an på fienden. Hacka pärle, sa finnarna, slå i skallen, och så gjorde de det. Det blev en total svensk framgång, men den blev väldigt dyr. För mer än 4000 av Gustav Adolfs soldater låg kvar stupade på slagfältet. Söndertrampade av hästar, sönderslitna av kulor och sabelhugg. Men de katolska förlusterna var större. 7000 döda, mer än 6000 tillfångatagna. Och tusentals av dem som dog hade helt enkelt blivit ihjälslagna av Sachsens protestantiska bönder som ville hämnas på katolikerna. Så bara på några timmar utplånades här i Breitenfeld mer än 70% av den kejserliga armén. Så man kan förstå att man undvek stora slag på den här tiden. Om det här stora segern spred sig snabbt över Europa. Det spred jubel och glädje bland protestanterna och skräck och fasa bland katolikerna. Och många katolik frågade sig nu oroligt, hade Gud blivit protestant? Och nu kunde ju den svenska delen av 30-åriga kriget ha tagit slut. För nu har ju Gustav Adolf uppnått allt det han sa sig ha kommit hit för att uppnå. Han har befriat de protestantiska länderna. Han har gjort slut på den katolska motreformationen. Ja, han har till och med krossat kejsarens armé. Och dessutom har han erövrat nya hamnar. Han har erövrat nytt landområde för Sverige. Men det blir inte så. Istället så har ju tuppkammen nu svält på kungen ordentligt och aptiten har ökat hos kungen och hans officerskår. Inte kan man ju hejda sig nu när allting går så bra. Så man får nya politiska mål, man får nya stridsmål, för mycket rikt byte ligger lockande nära och ingen kan hejda dem från att ta det. Hösten närmar sig, man måste gå i vinterläge snart. Alltså bestämmer man sig för att gå söderut mot det rika södern. Och därför blir det så att istället för att bli fred så börjar ett mycket, mycket längre krig. Ett krig som ger Gustav Adolf stora framgångar men som också blir hans stora tragedi. Efter den lysande segern vid Breitenfeld måste Gustav Adolf och hans stora armé gå i vinterläge. För varje armé på den tiden måste försörja sig själv. Och det gällde att hitta rika områden där man hittade mat för soldaterna och foder för hästarna. Så Gustav Adolf marscherade först västerut och sen söderut. Och nu öppnade sig bördiga dalar. Det var slott och kloster och borgar. Och det fanns små, välvårdade, rika städer. Ryktet om den segerrika armén gick snabbt över hela Tyskland. Så stad efter stad gav sig frivilligt utan strid för svenska armén. Man förhandlade en stund, så kom man överens om en lösensumma, en brandskatt för att slippa bli nedbränd, och så tågade svenska armén in. Slottsherrarna öppnade sina portar. Och de soldater som fanns i de erövrade städerna, de gick oftast över till Gustav Adolfs sida. Därför alla ville ju ansluta sig till en vinnare. Det garanterade rikt byte och hög lön. Så att ju längre söderut Gustav Adolf kom i Tyskland, desto större blev hans armé. Och att flytta en så här stor armé på den tiden var inte fullt så kaotiskt som det kanske verkar för oss idag. Tvärtom. Först kom det spaningsstyrkor, sen kom det små ingenjörsgrupper som lagade broar. Sen kom varje enhet som de hade fått order om, och de visste exakt hur långt de skulle gå varje dag. Och sist kom det en enhet som skulle skydda hela armén. Och allra sist kom trossen. Det var hundratals, ibland flera tusen vagnar med ammunition och förnödenheter och civila. Soldaterna hade ju rätt att ha sina familjer med sig. Och officerarna, de hade ofta sina familjer med sig. Sin fru, sina barn, sina pigor och drängar. Och det här, det blev tusentals personer. För det kom hantverkare. Det kom köpmän, det kom skojare och fixare och bovare och banditer av alla andra slag. Det kom spioner. Och de här människorna, det blev allt fler och fler och fler. Så i slutet av kriget kunde det vara över 100 000 civila i trossen. De kom alltså som en storstad dragande av, som en gräshoppsvärm som redan for över området som redan hade blivit plundrade. Och sist efter alla de här kom flyktingarna. Och de som flydde först av allt, det var de katolska prästerna och nunnorna. De flydde för sina liv innan de fick klart för sig att Gustav Adolf och den svenska armén var inte ute efter dem personligen. Tvärtom faktiskt. För Gustav Adolf sa att det skulle vara religionsfrihet i de erövrade områdena. De som redan var katoliker skulle fortsätta vara katoliker. För att mycket snart slutade det här kriget vara ett krig bara mellan katoliker och protestanter. Det fanns många katoliker i den svenska armén. Det fanns judar och det fanns till och med muslimer från Balkan. Alla slogs under blågul fana. Bara man gjorde som man skulle så fick man sin lön, och då ställdes det inga frågor. Nu skickades det kolonner med rikt krigsbyte norrut. För att i varje stad svenskarna kom in så plundrade man. Man tog de värdefullaste tavlorna, de dyrbaraste böckerna, de största skatterna man hittade i kyrkor och kloster. Allting sändes hem till Sverige. Och där ställdes det upp nu på bokhyllorna i de nygrundade universiteten och i skolorna. Tusentals stulna böcker kan man säga. Och krigsherrarna, de skickade hem kyrksilvret till sina hemkyrkor. Och där återanvändes nu det katolska kyrksilvret i de protestantiska kyrkorna. Och generalerna och fältherrarna, de lät bygga det största och finaste privatbostäder som någonsin har byggts i Sverige. Nu byggs till exempel Läckö slott, Tidö slott och det här Skokloster utanför Sigtuna som byggdes av fältmarskalken Wrangel. Enligt dåtida moralisk och juridisk uppfattning var det fullständigt normalt och helt riktigt att ta krigsbyte. En stad som inte hade gett sig frivilligt måste räkna med att bli plundrad. Lagen var sån. Nu fick de här fattiga och luggslitna bondsoldaterna från Sverige och Finland. Nu fick de se saker de bara kunde drömma om och de fick smaka mat och dryck de aldrig hört talas om heller. En svensk diplomat som var nere med trupperna, han skriver hem och berättar att våra finnepojkar som nu vänjar sig i Vinlandet, de lär ej komma hem till Savolax så snart igen. I det livländska kriget fick de nöja sig med grovt mögligt bröd till ölsoppan. Nu lagar finnen kallskål i stormhatten med vin och semla, skrev han. Svenskarna gick ner i flera olika falanger söderut. Huvudstyrkan följde Renfloden. En annan falang gick in i Alsace-Lothringen och tog en del av det. Och en styrka kom in hit till Schweiz. Bland annat i den här lilla staden som heter Rheinfelden. Som svenskarna ockuperade i flera månader. Innan de blev utjagade igen. Och då bland annat glömde kvar den här lilla kanonen. Under flera år hade svenskarna en egen liten flotta i Bodensjön i staden Konstans. Bodensjön är ju gränssjö mellan Österrike, Schweiz och Tyskland. Den rika och viktiga staden Frankfurt gav sig till svenskarna utan motstånd. Frankfurt am Main var ju redan på den tiden en av Tysklands största städer. Så Gustav Adolf kunde göra ännu ett av sina bejublade och väldokumenterade intåg i en ny stad. Inte så långt från Frankfurt låg och ligger fortfarande Mainz, som då var viktigare än Frankfurt. För här bodde furstbiskoparna och det kallades den gyllene staden vid Ren. Mainz försvarades av kejserliga spanska trupper. Så det var första gången som svenska och spanska arméerna var i krig med varandra. Spanjorerna jagades ut och Gustav Adolf kunde komma in här i Mainz. Och här beslöt han sig för att gå i vinterläger. Han lät bygga en provisorisk befästning som hette Gustavsburg.
Befästningen är borta idag. Det enda som finns kvar av Gustavsburg är den stadsdel som ligger där borta, som heter Gustavsburg i Mainz. Befästningen blev stjärnformad, och det lär ha varit Gustav Adolf som hittat på stjärnformade befästningar. Det var bättre för artilleriet, och det blev sen standard för befästningar i hela Europa. Gustav Adolf var nu 37 år gammal och på höjden av sina militära och politiska framgångar. Aldrig någonsin i historien har vi haft en kung i Sverige som nådde den maktposition som Gustav Adolf hade här i Mainz i januari 1632. Mer än 140 tyska städer hade fallit i svenskarnas händer, och svensk och finsk trupp hade lagts där i garnison. Det var mer än halva Tyskland. Svenska guvernörer utnämndes för de erövrade områdena. Svenska tjänstemän anlände hit. Svensk förvaltning infördes. Och Gustav Adolf lät prägla mynt i de erövrade områdena. Mynt som skulle gälla i Tyskland. Som till exempel det här myntet med sin egen bild. En gulddukat gjort här i Mainz. Nu anlände politiker, diplomater och sändebud från hela Europa till Mainz. Alla ville ha audiens hos Gustav Adolf. Han kommenderade en sammanlagd armé på över 150 000 man. Det var den största armé Europa någonsin hade sett. Så Gustav Adolf från Sverige, han satt här och hade hela Europas jämvikt i sin hand. Och vad ville han nu göra med all sin makt? Vart skulle han gå? Skulle han gå till Wien och krossa kejsaren? Det är faktiskt ingen som vet exakt vad Gustav Adolf tänkte nu. Han pratade inte om detta med någon, inte ens med sin rikskansler. Men dagens historiker är eniga egentligen om två saker. Det ena är att Gustav Adolf ville förena alla de tyska protestantiska staterna i ett förbund under svensk ledning. Och sen skulle han erövra Danmark. Och med Danmark skulle han automatiskt få Norge, Island och Färöarna. Och så skulle han förena Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island och Färöarna i ett skandinaviskt rike, ett kejsardöme. Han skulle ta sig kejsartiteln. Och till detta rike skulle han naturligtvis ansluta de svenska Östersjöprovinserna ända ner till provinserna i norra Tyskland. Och sen vet man, det är historiskt dokumenterat, att han ville gifta bort sin nu bara 5 år gamla dotter Kristina med arvtagaren till Brandenburg. Och då skulle det här framtida kejsardömet Skandinavien gå i personalunion med Brandenburg. Det skulle bli Europas absolut mäktigaste stat, hade han tänkt sig. Nu vet man också att Axel Oxenstierna och hela den svenska regeringen kom hit till Mainz. Och hit kom också drottningen Maria Eleonora. Och alla ville delta i drömmandet och planerandet. På våren 1632 fortsatte framryckningen. Invånarna i staden Nürnberg hälsade Gustav Adolf från sin befriare. Och en svensk guvernör utnämndes för området. Så fortsatte armén mot Donau. Det kom man lätt över. Och så fortsatte man mot bifloden Lech. Och där blev det stopp. Där hände någonting som skulle gå till europeisk krigshistoria. Därför att här visar Gustav Adolf vilken stor härförare han var. Och hur han kunde samordna olika vapenslag på ett sätt som man inte hade sett förut. Så här var det. Katolikerna låg på andra sidan med en stor här under ledning av general Tilly. Och svenskarna kom ner här. Så under stark beskjutning från katolikerna beslöt sig Gustav Adolf för att de skulle bygga en bro. Och för att maskera vad de byggde och höll på med så la han hela stranden under dimma, konstgjord rök och dimma. Och röken fick han fram genom att tända eld på kärltunnor där det också var våt halm i. Och vad man vet så är det första gången man har kamouflerat trupper på det viset. När brospannen var färdiga fick 300 handplockade finska elitsoldater, hakapeliter. De fick order om att försöka ta sig ner, montera ihop bron, ta sig upp och gå till anfall. Så, under skyddet av 72 svenska kanoner som sköt stormeld mot katolska sidan gick finnarna ner i röken och dammen, de gick ner i vattnet, de fick ihop brospannen och bron över på andra sidan och upp på strandvallet och anföll den katolska besättningen som de tog. Och alla de finnar som överlevde den här operationen, de fick 10 gulddukater i belöning. Det låter kanske inte mycket, men det var flera årslöner på den tiden. Och nu kunde då Gustav Adolf i spetsen för ryttararmén ta sig över allihopa, och de anföljde den katolska armén som drevs på flykten. Och de tog med sig general Tilly som hade blivit allvarligt sårad, och de försvann riktning Ingolstadt. När det är ett alldeles nytt land för Gustav Adolf och den svenska armén. Det bördiga och rika Bayern. Staden Augsburg befriades under stort jubel och många tårar. Tårar av lättnad. Därför det var ju i Augsburg som protestanterna hade skrivit sin trosbekännelse. Och så fortsatte Gustav Adolf hit till staden Ingolstadt, som var Bayerns starkaste fästning. I borgen här i Ingolstadt har man idag Tysklands finaste armémuseum med särskild betoning på äldre krigshistoria. Och det här, man kan se de här herrarna stå uppställda. Det här är kejserliga kurassiärer, det vill säga bepansrade ryttare. Och sådana hade Pappenheim i sin armé. Många tusen sådana hade han. För 30-åriga kriget var ju det sista riktiga kriget i Europa där man använde sig av riddarrustningar. Det kan ju inte ha varit särskilt lätt eller bekvämt att sitta i en sån här skrammelkostym och försöka sköta sina vapen och akta sig för fiendens vapen och försöka uppfatta någonting vad som hände på slagfältet genom den här lilla gluggen. Det kan inte vara mycket man såg här, inte. Och inte var det tal om att peta sig i näsan. Eller allergisk snuva, det hade ju varit katastrof. Och nu hände det som Gustav Adolfs fiender så länge suttit och väntat på. Att hans, vad tyskarna kallar, soldatenglück skulle ta slut. Soldattur. Och soldattur, det är denna diffusa egenskap som utmärker varje framgångsrik kung och fältherre. Det räcker nämligen inte bara med att vara duktig. Man måste ha tur också. Det är natur som verkar föra fältherren från den ena stora framgången till den andra. Tills han verkar fullständigt osårbar. Och så en dag hände det någonting och det blev aldrig mer vad det var. Det hände Karl den 12 på hans födelsedag utanför Poltava. Och det hände Gustav Adolf här i Ingolstadt. Här vände det. Det var det här som hände. Under belägringen av staden Ingolstadt red Gustav Adolf i vanlig ordning alldeles för långt fram för att själv inspektera stridsområdet. Och eftersom han sitter där och tittar på borgen så är det en man inne i borgen som står vid en kanon. Kanonen heter Fikonet förresten. Han ser att där sitter en fin herre på en häst. Så han laddar sin kanon och han skjuter ett enda skott. Boom! Och det träffar kungens häst där. Och hästen faller död ner och kungen ramlar in under hästen. Och alla rusar till, men det blir en väldig uppståndelse förstås. Kungen är alldeles översköljd av blod. Men så stiger han helt oskadd upp. Och enligt krönikorna så lär han ha sagt att än är detta äppel inte moget att falla. Fienden, de tog hand om hästen och flodde den och spände upp skinnet på en treställning. Och numera kan man se det här på Stadsmuseet i Ingolstadt. Den ser lite luggsliten ut, men den har ju stått här i 300 år. Nu hände faktiskt en märklig sak här. Samtidigt nästan som kungen höll på att dö utanför Ingolstadt så avled inne i stan, i det här huset, kejsarens härförare Tilly av sina skador som han fick vid Lech. Och Ingolstadt och fästningen, det var den första fästning som Gustav Adolf aldrig lyckades ta.
Så, ännu omskakad av sina upplevelser här i Ingolstadt, fortsatte Gustav Adolf nu med svenska armén mot Bayerns huvudstad München. Och det var en av Tysklands största och rikaste städer. De förmögna borgarna i München, de skyndade ut och mötte Gustav Adolf och inledde förhandlingar. Och mot en lösensumma av 300 000 riksdaler, det var den största lösensumma någon stad tvingades betala, så slapp München bomber och brand. Kungen gjorde ett pampigt intåg här i det furstliga palatset i München. Och festglädjen ökade ytterligare då man hittade över 100 tyska kanoner gömda under golvet i furstens förråd. Och det lär ha legat stora penningsummor gömda i kanonmynningar också. Och så hittade man flera tusen meter oanvänt uniformstyg som den svenska armén kunde ekipera sig med. Och i vanlig ordning tog man rikt byte i konstsamlingar och bibliotek. Kvällen utbröt storstilade festligheter. Förmodligen också på den här krogen. Hofbräuhaus i München, som fanns redan då och på samma plats som nu, men naturligtvis såg det annorlunda ut. Kriget här i Bayern, det blev det grymmaste och det blodigaste Gustav Adolf hade. Och det berodde bland annat på att bayrarna hade aldrig sett protestantiska soldater förut. För de var protestanter, antikrist, det var djävulens anhang. Och fick de bara en möjlighet så kastade de sig över soldaterna och mördade dem på det mest brutala sätt. De svenska och finska soldaterna av sin sida hade nu blivit förhärdade av de många krigsåren. De hade blivit påverkade av legoknäktarna. Så de svarade på samma sätt. Hundratals byar jämnades med marken, spädbarn spetsades till döds, kvinnor våldtogs och hundratals, tusen människor mördades utan vidare. Men det här skedde också på Gustav Adolfs uttryckliga order. Han hade sagt att Bayern skulle förstöras därför att eftersom bayrarna inte samarbetade med svenskarna skulle inte heller den kejserliga armén ha nytta av det bördiga och rika Bayern. Nu hade de svenska framgångarna varit så stora och pågått så länge att den kejserliga sidan var tvungen att göra sin sista stor kraftansträngning. Nu var ju snart kejsarens liv bokstavligt talat hotat eftersom svenskarna stod bara 10 mil från gränsen till Österrike, 20 mil från kejsarens palats i Wien. I det läget så anmälde sig den gamle och av alla fruktade och en gång avskedade fältmarskalken Wallenstein. Han kommer helt frivilligt och han sätter upp en egen stor armé. Och den armén, den möter Gustav Adolf vid Nürnberg i det som har kallats svält- och utnötningskriget vid Nürnberg. Och det kriget, det förlorade Gustav Adolf. Wallenstein drog sig då snabbt norrut och Gustav Adolf blev tvungen att följa efter. Och i ett enda slag har då situationen förändrats för Gustav Adolf. Hela hans stora armé håller på att bli inringad här nere i söder. Försörjningsvägarna skärs av och hans allierade kan överge honom om Wallenstein hinner fram först. Så Gustav Adolf måste reagera mycket snabbt. Kungen gav ord om avmarsch och det blev en ilmarsch. Det är över 60 mil norrut upp till Sachsen. Det blev ett slags inofficiellt rekord i detta det många och långa marschernas krig. För normalt förflyttar sig en armé på den här tiden sällan mer än 4 kilometer på en dag. Nu blev det 4 mil. Och det är dessutom på mycket, mycket tunga, svåra höstvägar som var absolut sönderhackade av tiotusentals hästhovar och sönderkörda av tunga kanonlavetter.
I staden Erfurt träffade Gustav Adolf sin hustru, drottningen Maria Eleonora. Nästa dag tog de avsked och det skulle visa sig vara deras sista avsked. Och han fortsatte hit till staden Naumburg som ligger i Sachsen, inte så väldigt långt från Leipzig. Och här i närheten låg Wallenstein med sin armé. Wallenstein väntade nu i 14 dagar på att Sverige och svenskarna skulle anfalla. Men det blev inga anfall. Svenskarna kunde inte anfalla någonting. De var nämligen totalt utpumpade efter den långa marschen. Så här när långa snabba marscher krävde lika mycket offer som ett mindre fältslag. Man tror att de förlorade 2000 hästar under marschen. Och en stor del av armén blev efter, bland annat det tunga artilleriet. Så kungen måste ju vänta på det här och han väntade på förstärkningar och han försökte få en klar bild av läget. Men den här långa väntan den gjorde att Wallenstein drog slutsatsen att kriget var slut för säsongen. Så han gav order om att alla skulle gå i vinterläger. Han skickade iväg Pappenheimer med nästan halva sin armé. Och själv gick han in i Lützen och slog sig ner i slottet i Lützen. Och det här skulle kanske visa sig vara hans största misstag. Gustav Adolf fick höra att Pappenheimer och halva styrkan hade försvunnit 3 mil längre bort. Och att Wallenstein själv hade dragit stövlarna av sig och lagt sig i vinterride. Lagt sig hade han helt säkert gjort för att han kunde varken gå eller stå. Han hade nämligen så vansinnigt ont av gikt och reumatism. Och när kungen fick höra allt det här så lär han ha sagt att nu sannoliken tror jag att Gud har gett mig fienden i händerna. Och han gav order om omedelbar avmarsch. Tanken var att man skulle göra en ilmarsch mot Lützen, de dryga 3 milen, och för att slå ner Wallenstein så länge han var i underläge. Så tidigt nästa morgon, det var den 5 november, var armén i väg redan 4 på morgonen. Och det gick ganska fort först. Så att redan någon gång på förmiddagen kunde de se Lützens torn och tinnar stiga upp i horisonten. Men där blev det stopp. För marken fram till Lützen var täckt av gyttiga och leriga åkrar och sumpmarker. Armén kunde inte gå så fort. Soldaternas stövlar sjönk ner i leran. Hästhovarna sjönk ner i gyttjan. Kanonerna fastnade. Det gick långsamt, långsamt. Så när skymningen kom hade man fortfarande 5 kilometer kvar. Och då kunde man ju inte gå till anfall. Så armén fick göra halt. Alla fick sätta sig där de stod och lägga sig ner och försöka sova om de kunde. Det blev en lång och kall och orolig novembernatt. Kungen låg i sin vagn, hade några sömnlösa timmar. Han kunde varken äta eller dricka. Men nu hade ju Wallenstein blivit varnad. Han skickade ilbud efter Pappenheim som ju hade gått i vinterläger några mil härifrån med sitt fotfolk och sitt rytteri. Och därmed hade Gustav Adolf tappat överraskningsmomentet. Nu måste de anfalla så fort det bara gick. Under nattimmarna, när svenskarna ligger här, så ser de långt där borta i fackelsken hur Wallensteins trupper kommer ut ur Lützen, hur de håller på att gruppera sig. De är ungefär 12 000. Och borta är nu de här stora spanska fyrkanterna. Wallenstein ställer upp sitt folk på svenskt sätt. På den svenska sidan här är de ungefär 20 000. Så Gustav Adolfs armé är faktiskt dubbelt större än Wallenstein just nu. Men det är de bara så länge Pappenheim inte har hunnit fram. Så det gäller för svenskarna att gå till anfall så fort de bara kan. Så i det tidiga morgonljuset, tisdagen den 6 november 1632, är de beredda att gå till anfall. Men då går det inte att gå till anfall. För en dimma sveper in över Lützen. En tjock dimma som dessutom tätnar av rök. För Wallenstein hade inte eld på några kvarnar som fanns där borta. Och på själva staden Lützen. Så den svarta brandröken kommer in över svenskarna. Och det här är väldigt illa. Därför att ju längre de måste vänta, desto mer tid har Pappenheim på sig att hinna i fatt. Under tiden som de väntar så har de morgonbön, korum. De sjunger psalmer. De sjunger Vår Gud är oss en väldig borg. Och så sjunger de den alldeles nyskrivna psalmen Förfäras ej du lilla hop, fast fiendens larm och rop från alla sidor skallar. Fast de sjunger inte på svenska, de sjunger på tyska. Versage nicht du Häuflein klein, sjöng de. Därför att det var bara 12-15% som var svenskar eller finnar. Resten var tysktalande under svensk flagg. Men Det var ju illa det att de fick vänta, för ju längre de fick vänta, desto mera tid fick ju Pappenheim på sig att komma med sitt rytteri, det fruktade kurassiärerna. Inte före klockan 11 på förmiddagen så hade dimma lättat så mycket att de kunde gå till anfall. Då mullrar trummorna, de höjer fanorna, trumpeterna skallar och de sätter sig iväg på en lång, lång bred front framåt. Då öppnar Wallenstein eld med sitt artilleri. Och de första kulorna kommer in här över, zoom, in i de svenska leden. Och de är då 1 kilometer mellan svenskarna och den kejserliga armén. 1 kilometer. Wallenstein är då på andra sidan vägen som går till Leipzig, som går emellan de två herrarna. Och vid vägens sidor är djupa diken. Och där har han lagt sina bästa gevärsskyttar, musketerare. Och de ligger beredda. Svenskarna går fram mot kanonelden. Det tar ungefär 15 minuter. Kungen rider längst fram på högra flygeln. Mitt emot sig har han Wallensteins elitförband, kroaterna. Och Wallenstein själv, han hade hela morgonen burits omkring i en bärstol. Nu satte han sig upp på sin häst och han hade stigbygeln omlindade med sidentrasor för att han hade så ont i fötterna. Men han kunde inte sitta kvar på hästen, han fick gå ner igen i bärstolen. Han hade nämligen svår gikt och reumatism. Men svenska trupperna, de gick sakta fram mot kanonelden. De besvarade elden med sina egna kanoner. Och efter ungefär 15 minuter marsch sakta så kom de fram till den stora landsvägen. Och här blir det en fruktansvärd tumult och de första striderna börjar riktigt på allvar. Hästarna fastnar i diket och sen får de bort de här musketerarna ganska snabbt. Och huvuddelen armén kommer över. De kommer över med fanor och standard. De kommer med svenska riksbaneret som är gult siden broderat på svart siden. Och kungens egna livgardister har gula rockar också och långa pikar i händerna. Kungen leder då huvudstyrkan av kavalleriet. Där är finnarna, hakapeliterna längst fram. Och så är det upplänningarna, östgötar, västgötar, ingemarlänningar, smålänningarna och sörmlänningar. Och tätt bakom kungen rider Stålhandske, överste Stålhandske från Finland. Vid ett tiden hade de kommit över vägen med huvudstyrkan och de drev tillbaka Wallenstein och striden böljade fram och tillbaka. Det blev strid man mot man. Man hörde skrik av fasa och skräck. Man hörde tjutet av de sårade blandades med skottsalvorna och man hörde gnägget från de skadade hästarna. Här låg flera hundra hästar. Efter ett tag över 1000 illa skadade hästar som sparkade i leran. Så det var alltså fasans skrik som hördes ut ur dimman. Och då just, då kommer Pappenheim, hans riddare. De här 2000 ryttare med tungt beväpnade pansartrupper kommer galopperande som en tung krigsmaskin. Och de skjuter med pistolerna och hugger med sablarna. Och enligt böckerna så kastar de sig med skrik och raseri där de behövs mest. Och det är där precis var kungen befinner sig. Och svenskarna drivs tillbaka ett tag. De drivs tillbaka över vägen. Men kungen skickar fram Stålhandskens folk med hakapeliterna. Och de lyckas stoppa Pappenheim. Och i tumultet blir Pappenheim själv illa skadad. Han blir så illa skadad att han dör efter en stund. Man blir nu tätare och tätare, blir påfylld av röken och av krutröken. Och ibland såg man bara 4 steg framför sig i dimman. Och i det här röran så är det ju omöjligt för någon att ha någon överblick. Ingen kan ge någon order och än mindre kan man höra någon order. Så det blir bara ett slags slagsmål, man mot man eller små grupper mot varandra. Och de slåss var och en för sig själv, för sitt eget liv. I en slags blandning av skräck och adrenalin, frustande ursinne. Så människor i alla tider har slagits på slagfälten från grottåldern till våra dagar. Och de här soldaterna som nyss gick i prydliga led med god lucka, de kommer ifrån varandra. Många grips naturligtvis av skräck och panik och försöker fly. De springer över leråkrarna som har blivit alldeles hala av blodet och av inälvorna som har vräkt ut från människor och från hästar. Och de kanske springer rakt in i fiendeleden när de ska fly. Eller ännu värre, de springer rakt in i sin egen artillerield. För att under hela striden så skjuter artilleriet från bägge håll in mellan soldaterna och hästarna. Och mitt i den här röran var det kungen, Gustav Adolf. Jo, han har den här morgonen fått en alldeles ny häst som heter Streif. En ung, stark hingst som han inte har ridit förut. Och det kanske är det som var felet. För att det var för honom lite som att köra en Porsche för första gången. Han kanske inte klarade av det. Kungen var där precis var han skulle vara den här dagen, där han behövdes mest. Och plötsligt ser han att borta vid centern sviktade. Smålänningarna håller på att svikta. Kungen rider genast dit och smålänningarnas överste har skjutits och ligger död. Kungen tar över smålänningarna och han leder över dem ett nytt anfall mot Wallenstein. Men det visar sig då att hästen är för snabb. Han kommer för långt fram och sen vet man inte exakt vad som hände. Det finns olika, om man sätter ihop det få vittnesmål som finns så kommer man fram till det här. Kungen kom iväg för långt in. Han såg inte att han hade kommit så långt in för att han var närsynt. Han kunde inte ha glasögon på sig mitt i slaget heller. Han kom in bland österrikarna, bland kurassiärerna. Och de ser då plötsligt hur här kommer en fin herre med eskort ridande. Så de skjuter efter honom och han blir träffad i vänster arm så illa att benpipan sticker ut genom tyget. Och han bryr sig först inte alls om det här. Men så får han en provisorisk förband. Men nu kan han bara rida hästen med en hand. Och den är svår att tygla. Hästen har också blivit träffad. Och då när hästen kommer iväg så blir han plötsligt omringad igen av österrikiska kurassiärer. Det blir en närstrid med...